Det var en kulen dag i mars. Himlen var tung och nästan svart. Stormen ylade och snön virvlade. Det var ett strindbergskt oväder som drog genom Oslo denna dag. Jag trotsade vädrets makter och gick med uppslagen rockkrage ut med Karl Johan. Slank in i en blomsteraffär och köpte en bukett av blå anemoner och vita marguriter. Och med dessa vårens blommor gick jag till Ann-Marie Wyller, dotter till Harriet Bosse i sitt äktenskap med August Strindberg. Att det var en äldre dam jag skulle möta var jag givetvis medveten om. August Strindberg har noterat i Okkulta dagboken 1902. 25 mars, Marie bebådelsedag. Vår dotter föddes klockan 7:15 eftermiddagen. Och där stod jag nu utanför den snart 70-åriga damens dörr. Jag fick ett vänligt mottagande och strax satt jag i en grön soffa under ett stort porträtt föreställande August Strindberg, målat av Robert Tegerström på Dalarö 1871. Ett porträtt i ljusa pastellfärger. Bokhyllor förstås ut med hela väggen med Strindbergs väldiga produktion. Så en bild i olja av Strindberg själv. Ett höstmotiv med tung grå himmel och en avlövad björk. Strindberg har själv ramat den. Den har en bred svart ram. Vi satt där och språkade om hennes barndom och de minnen hon ägde.
Vill ni berätta lite om er mor Harriet Bosse, som var en stor aktris i Sverige då? Hon var norsk, var hon norskfödd eller hur? Kan du berätta lite om det?
Ja, alltså hennes far var tysk och hennes mamma var danska, och själv växte hon upp delvis i Kristiania, som det hette på den tiden.
Oslo här.
Oslo nu. Och Stockholm. För hennes far var bokförläggare, så han hade en affär i Oslo och en i Stockholm. Och i Stockholm hade han en bokhandel. Ja. Som min far besökte innan han träffade mor. Så
han gick och köpte böcker hos sin blivande svärfar?
Just det.
Ja. Träffades de någon gång sen då? Eller dog?
Nej, min morfar dog innan far och mor träffade varandra.
Ja.
Så han fick inte uppleva att träffa sin svärfar.
Vad har ni då för minnen av er mor? Som mor alltså, inte som skådespelerska?
Nej, alltså jag talar om henne som min mor. Och för det är sådan jag känner henne bäst. Och trots sitt stora och krävande arbete så hade hon alltid tanke för oss barn. Och ägnade en del av sin fritid åt oss och våra intressen. Och var mera som en kamrat än som en mor faktiskt.
Jag träffade henne några gånger, för hon spelade radioteater. Jag träffade henne då på dåvarande radiotjänst på Kungsgatan 8 i Stockholm. Och har lite minnen kring henne, men inte mera. Men när jag nu sitter och ser på er här, så har ni inte alls något drag utav er mor Harriet Bosse, men däremot enormt utav er far.
Ja, sånt där är ju svårt att se själv, men...
Jo, men jag ser det. Ni har samma höga välvda panna, samma yviga hår och framför allt blicken, näsan, de skarpa munvinklarna. Det är verkligen en August Strindbergs dotter detta. Men ni har ljusa minnen här kring er mor. Ni föddes 1902 och August Strindberg och Harriet Bosse gifte sig 1901, vill jag minnas, den 6 maj.
Ja, det stämmer.
Ja. Och ni har inte så förfärligt många minnen av er far?
Nej, jag var ju så liten när det skildes. Så jag var inte mer än ett par år. Så att det blir mycket korta bilder jag har från den tiden.
Ja. Men ni var alltså 10 år när August Strindberg dog?
Ja, det var jag. Men jag såg honom ju mera sporadiskt. Jag var uppe hos honom på besök. Kanske en gång i månaden högst. Mm. Och då bodde han i Blå tornet.
Ja, just det.
Den tid jag kommer att minnas i alla fall.
Harriet Bosse har skrivit någonting om August Strindbergs frieri. Han la, skriver hon, händerna på mina axlar, såg mig djupt i ögonen och frågade, vill fröken Bosse ha ett barn med mig? Och då skriver Harriet Bosse att hon rodnade, neg djupt och sa ja tack. Och det ska vi väl kanske vara glada för att hon sa, annars hade vi inte suttit här i Oslo hos Ann-Marie Strindberg i Vyller idag. Och ni har själv 2 söner och 7 barnbarn.
Ja.
Tänk så mycket annorlunda hade det varit om Harriet Bosse hade sagt nej.
Ja, ni har rätt i det. Ja. Det är sant.
Ja. Ni föddes alltså 1902 och jag har här i en bok skrivet. Nu tycker jag väl rent personligen att det vackraste som man kan läsa av Strindberg, det finner man väl i Hemsöborna, slotten i Hemsöborna. Men sen finns det en annan sak som jag har fäst mig oändligt vid. Och det är det brev som han skriver till, vad har jag den nu då här, till sin ofödda dotter. Och nu har inte ni läst det brevet, känner ni kanske inte till.
Man har talat om för mig att det här brevet skrevs under en schism mellan far och mor. Det var innan jag blev född. Och då skrev han det här brevet till mor i Danmark, i Hornbæk.
Den 4 september 1901. Till mitt barn. Den ofödda lilla. Mitt barn. Vårt barn. Vårt midsommarbarn. Dina föräldrar gingo i hemmet och väntade på något. Och som all väntan blir lång. Och kanske tråkig. Trodde de att de vore tråkiga. De väntade att något skulle komma. De visste icke att det var kommit. I ett tyst doftande rum under vita slöjor med gula väggar. Gula som solen och guld. Då greps din moder av en längtan att se sin moders land. En underbar längtan som slet henne med blödande hjärta från hem och härd. I den lysgröna bokskogen vid den blåa sjön skulle du bäras, barn av söder och nord. Och din sköna moder vaggade dig på blåa böljor i det hav som sköljer 3 konungariken. Och om aftonen när solen skulle gå ner, då i trädgården satt hon och såg solen i ansiktet för att ge dig ljus att dricka. Barn av havet och solen, du sov din första slummer i ett litet rött murgrönshus i ett vitt rum där aldrig hatets ord viskades ens och där inte ett orent tänktes ens. Sen gjorde du en svart resa. En vallfart till syndernas stad, där din far skulle gråta och din moder lära av hans tårar vart den vägen bär. Så kom du hem till guldrummet, där solen skiner natt och dag och där ömhet väntade dig. Och så bars du bort.
Har ni några kommentarer till det här brevet? Guldrummet till exempel.
Ja, jag har ett svagt minne utav att det var i Karlavägen 40. Och det var ett hörnrum som var inrett i, det var mahogny och så var det gul silkesdamast på, klädd med det. Och där stod också ett skåp, ett glasskåp. Där far hade olika, han hade en snäcka bland annat och en prisma. Och han höll snäckan för mitt öra så hörde havet sus. Och så fick jag se på prisman där alla regnbågens färger visade sig. Det är ett av de få minnen jag har ifrån Galavägen.
Ni återvände sedan. Ni har minnen av Hornbäck i Danmark. Den lysgröna bokskogen som han skriver om till exempel.
Ja, men för mig stod det mera som en skräck. För att jag har minne av att jag gick och promenerade där i skogen. Men så krälade det av hundratals små gröna paddor. Så jag blev förfärligt rädd. Och gömde mig hos mor. Och så kommer jag ihåg storkarna på taken där nere. Tyvärr så har ju de försvunnit numera. Men för mitt minne från den tiden så var det storkarna som stod på taket.
Mm. Ni har i alla fall delvis minnen ifrån era söndagsmiddagar tillsammans med er far och er mor väl?
Ja, särskilt en middag. Då var jag väl inte mer än 3-4 år. Det var en familjemiddag. Så fars släkt var också där. Tanter och farbröder. Och så fick vi serverat stekt gädda. Och som känt så har ju gäddorna långa, grova ben. Och ett av dessa ben fastnade i halsen på mig. Jag började gråta. Och så började folk att skratta åt mig. Och så sa far strängt, man ska inte skratta åt små barn.
När man läser Strindberg så har man en känsla av att han var känslig. Det är klart att han var.
Ja.
Och att han pendlade väldigt i sitt humör. Men han har en ömhet i breven, i skildringarna kring barn.
Ja, alla mina minnen från far är bara att han var väldigt snäll och omtänksam far. Och jag är ju väldigt tacksam för att få fram det här, för att de ger ju skräckbilder som oftast av min far. Att han var uppfarande och hysterisk, men jag minns honom bara som snäll och lugn och omtänksam.
Mm. Fru Wyller sitter och snurrar en vacker ring på sitt finger.
Den ringen är jag mycket kär i, för det är fars och mors förlovningsring. Och det är en guldring med två diamanter och en safir i mitten. Och den håller jag väldigt på och vill gärna att den ska gå vidare i släkten.
Det är den ringen som August Strindberg har skrivit om. Harriet Bosse var upp och spelade, för hon spelade piano också.
Ja, det gjorde hon. Hon spelade Grieg och hon spelade Chopin, som hon var mycket förtjust i. Och även Beethoven för far, som han tyckte så mycket om.
Och så försvann den här ringen, på vilket sätt då? Hon var uppe och spelade piano och tog av sig ringen, var det inte så?
Jo, så tog hon av sig ringen och så när hon skulle sätta den på sig igen så var den borta. Och hon trodde kanske den hade blivit stulen. Men efter en tid så fick hon tillbaka den, men jag kan inte minnas på vilket sätt hon fick tillbaka den.
Strindberg skriver att i Okulta dagbok att man bröt upp golvet. Och man misstänkte väl kanske någon för att ha lagt sig till med den där. Någon hemhjälp eller något sånt.
Ja, men det visade sig att det var ogrundade misstankar. För att ringen kom ju tillbaka igen.
Mm. Och den bär ni idag alltså?
Och den bär jag idag, ja.
Mm. August Strindberg, man kan ju också se i de böcker som ni har fått. Han var... Gav er böcker?
Ja, han gav mig både böcker skrivna av sig själv och böcker i naturhistoria. Han ville jag skulle tidigt komma in i de ämnena och även historiska böcker från Ingemans historiska böcker om Erik Menved och Och så fick jag 1001 natt av honom också. Men så fick jag en bok som heter Sista riddaren. Det är ett skådespel i 5 akter och där har han skrivit till Ann-Marie. Vem har skrivit den boken åt pappa? Ja, gissa om du kan. Den du håller kärast på jorden, näst Gud i himlen. Det tror du ej, men det är så.
Och det har han skrivit med bläck här på?
Det har han skrivit med bläck på insidan av boken.
Och det är Sista riddaren?
Det är Sista riddaren.
Ja. Och sen hade ni en bok till här väl, med en tillägnare i. Och det är alltså, vad heter den då? Det är...
Den heter Abu Kasems tofflor. Och det är där 1001 natt kommer in. För att jag har den boken och där står det små notater i kanten. Och han har antagligen tagit det ur idéer och sånt ur 1001 natt. Och den har han också skrivit en tillägnan till mig. Det står till min Ann-Marie. Denna lilla bok har jag fått av dig. Nu får du den igen av mig. Ty jag har skrivit den för dig och ville tillägna dig den i en solig stund. Men så kom det ett moln, din far, som bara ville lära dig gott och bli god, godare än han kan bli.
Han har alltså skrivit här, men så kom det ett moln och så är det 3 punkter efter. Vad är det för ett moln,
ja,
vet man det?
Jag kunde tänka mig kanske att det var när mor skulle ingå ett nytt äktenskap.
Med skådespelaren Gunnar Wingård?
Skådespelaren Gunnar Wingård, ja.
Det är det molnet som har dragit förbi här.
Ja. Ja.
Harriet Boss har ju skrivit att han var en mycket generös kavaljer. Kom med blommor och presenter. Var det likadant med komma med blommor och presenter till Lillan, som man kallar det också?
Ja, då, Lillan fick många presenter. Och särskilt kommer jag ihåg en gång. På Sturegatan i Stockholm så låg det ett konditori som heter Oskar Berg. Ett gammalt fint konditori. Och en gång så körde far mig dit i en kupé som vi använde på den tiden. En fine slags finare hästroska. Och så gick han med mig in och så köpte han en hel ask med konfekt. Och det gjorde ett väldigt intryck på mig. Och det där hände ett par gånger att han gjorde det.
Fick ni veckopengar också sånt här utav honom?
Ja, det gjorde jag. Och då följde alltid ett litet brev med. Han sände det med sin hushållerska, komma upp med det till mig. Och så stod det som oftast i brevet att de här pengarna ska du inte spara eller sätta på banken, utan du ska använda dem till något du har lust på.
Annars så säger man till sina barn att spara de här och köp något vettigt för dig när du har fått ihop lite pengar. Men det tyckte inte August Strindberg alltså att Lillan skulle göra.
Han tyckte inte det, och det kanske kom av att han själv hade haft en sträng och enkel uppväxt och kanske måttet spara på varje öre. Och så tyckte han nu att han ville unna sina barn den glädjen att kunna använda lite pengar.
August Strindberg skriver här i Okulta dagboken 1907, den 8 mars. På aftonen på generalrepetitionen av Lyckopers resa med Lillan och Harriet. Har ni några minnen av Lyckopers resa? Var 1907 det här?
Ja, det har jag faktiskt. Men alltså Lyckopers resa, den gick ju på Östermalmsteatern som har brunnit ned. Men jag kommer mycket väl ihåg jag var där med pappa och mamma. Men jag kommer inte så mycket ihåg av själva pjäsen. Men jag minns att far hade givit mig en väldigt fin liten väska. Den var i vitt och så var det guldpärlor broderade på den. Så det var egentligen det minnet jag har av Lyckopers resa.
Ni har inga som helst minnen från somrarna på Furusund och sånt där, det har ni inte?
Nej, inte annat än jag kan se genom fotografier från den tiden. Det är bland annat ett där far och jag står på en veranda och så leker jag med en liten kattunge. Men, och den hade jag väldigt lust på. Skulle gärna fått den, men far var inte så förtjust i djur. Kanske särskilt inte i hundar, men nu var det här en kattunge. Men han gav mig den inte ändå. Och jag var nog lite ledsen för det.
Har ni andra minnesbilder från den tiden? Till exempel hans 63-åriga födelsedag i Blå tornet.
Ja, då var jag ju äldre. Så den kommer jag väl ihåg. Först så var vi upp hos far samman med mina äldre syster Greta och hennes man. Och på en liten middag. Och så det som har bränt sig in i mitt minne där, det är när far gick ut på balkongen och tog emot arbetarnas och studenternas hyllning med fackeltåg som gick. Det var på kvällen, så det var en betagande syn att se. Och det sitter ännu kvar i mitt minne.
För en flicka bara på en, hur gammal var ni då? 8 år?
Ja, 8-9 år. Må jag ha varit.
Och sen har ni ett starkt minne till. Och det var väl när August Strindberg dog. Ni var inte vid hans dödsbädd.
Jag var inte vid hans dödsbädd, men jag kom upp i våningen för att möta min släkt när han skulle köras ut till kyrkogården. Och då stod det svarta folk på båda sidor hela vägen utifrån Blå tornet och ut till kyrkogården. Och där ute var det ju studenter med fanborg och en massa människor.
Och det var alltså, ni hade väl bara en tanke, det var en far som dog?
Ja.
Ni såg inte någonting annat?
Jag såg ingenting annat, det var bara min snälla pappa som hade gått bort.
Vad tyckte ni bäst om hos August Strindberg av det han skrev?
Ja, som ung flicka var jag oerhört förtjust i Mäster Olof. För det var något så ungt och vackert över den pjäsen. Jag tror jag såg den 5 gånger. Men när jag blev mera vuxen så satte jag nog mest pris på ett drömspel till Damaskus och allra mest tror jag Stora landsvägen. Och där fick jag uppleva Lars Hansson i huvudrollen.
Dikter som han har skrivit?
Ja. Jag tror mest i det är en dikt som mor har läst i radio i ett drömspel, tror jag det är, i grottan, Vindarnas och vågornas sång. Den är bland de vackraste, tycker jag.
Vindarna, vi luftens barn, föra människornas klagan. Hörde du oss i skorstenspipan om höstkväll, i kaklungsluckorna, i fönsterspringan, då regnet grät ute på takplåtarna, eller i vinterkväll i snö i furuskog. På blåsiga havet hörde du jämmer och kvidan i segel och tåg. Det är vi, vindarna, luftens barn, som ur människor bröst, den vi gått igenom, lärt oss dessa kvalens toner. I sjukrum, på slagfält, i barnkamran mest, där nyfödda kvida, klaga, skrika av smärtan att vara till. Det är vi, vi, vindarna som vin och vinsla. Vi, vi, vi.
Ni hade väl kontakter med Karin och Greta Strindberg väl kanske också?
Det hade jag, inte så mycket med Karin, men Greta var ju skådespelerska och hon och mor träffades i Helsingfors. Greta var skådespelerska vid teatern där och mor kom på gästspel. Och de kom gott överens, bägge två. Och så träffade jag Greta några gånger upp hos pappa på middag. Men den jag, av mina halvsyskon som jag satte mest värde på, det var Kerstin Strindberg.
I äktenskapet med Frida Ohl?
Ja, just det. Vi var mycket tillsammans under sista världskriget och bodde vi i Stockholm båda två. Och liksom hade samma saker. Hon var ju österrikiska och hennes land var i krig. Tyskarna hade ockuperat det. Och jag kom från Norge som flykting med mina bägge pojkar. Så vi fann varann liksom då, Kerstin och jag.
Ni har bott i Oslo sen ni gifte 1926, var det så?
Ja, det stämmer. Ja.
Och hit kom också då på gamla dagar Harriet Bosse.
Det gjorde hon för det att jag flyttade, lyckades få våning till slut här i Oslo och flyttade över, för jag hade bägge mina pojkar här som studerade. Jag ville vara i närheten av dem. Och mor kände sig så ensam i Stockholm så hon flyttade också hit. Men ångrade sig väldigt, så det skulle hon inte ha gjort. För hon fann sig inte till rätta här. Hon saknade sina väninnor från Sverige och hela miljön, den svenska miljön som ju hon var väldigt fästad vid. Så det var nog lite dumt att mor kom hit.
Hade hon några synpunkter på August Strindberg nu sen hon vid mogen ålder såg tillbaka på sitt liv? Kan jag erinra dig?
Ja, hon hade stor högaktning för far. Jag tror att med tiden så steg hennes aktning för honom mer och mer. Och hon kunde säga det att han var den finaste mannen hon hade träffat i sitt liv.